appen Sveriges Radio Play.
Okej, jag befinner mig i Danmark, i Helsingör. Jag är inte bara Helsingör, utan i Helsingörs lyxigaste fyllecell. Och jag heter Hamlet. Jag är alkoholist. Jag menar galen. Jag menar 33. Men det är väl allt jag har kvar. Allt annat är borta. Min lärartjänst på teaterhögskolan, min framtid som regissör, min status i det där kulturella ulandet. Min älskade Ofelia, det är också borta. Förlåt.
Det här är Hamlet. Av Elis Monteverde Borå och Ali Alonso.
Sök på Hamlet i appen Sveriges Radio Play så får du fram alla delar av dramat. Efter nyheterna nu, förmiddag med Nicke Nordmark från gårdagen. Klockan är 4.
Nu Ekot. Socialdemokraterna har beslutat om ett nytt partiprogram. Detta efter inte minst en debatt om migrationspolitiken. Partiledare Magdalena Andersson efter beslutet.
Det är ganska stora, ja, rejäla kliv framåt. Och det är ju, tycker jag också, jämfört med förra partiprogrammet så är ju det här betydligt tydligare och rakare.
I det här nya partiprogrammet har formuleringar om stram migrationspolitik väckt känslor. De som hellre ville att det enbart skulle stå hållbar förlorade. En av de som var uppe i debatten var Emily Stark. Hon är ordförande i HBTQ+ Socialdemokrater.
Det här är ju en fråga som splittrar i hur man formulerar sig. Ord spelar roll.
Men en majoritet ställde sig bakom formuleringarna om en stram migrationspolitik efter att en av de centrala meningarna i texten förändrats och nu lyder så här: en långsiktigt hållbar migrationspolitik som under överskådlig tid behöver vara stram.
Reporter Katarina Helmersson. Det stora amerikanska halvledarbolaget Nvidia överträffar förväntningarna i sin kvartalsrapport trots exportrestriktioner till Kina. Vinsten per aktie landade på 96 cent att jämföra med de 93 cent som förväntades enligt analysföretaget Elseg. Omsättningen blev samtidigt drygt 44 miljarder dollar medan förväntningarna låg på 43,3 miljarder dollar. USA ska börja återkalla visum för kinesiska studenter, inklusive de med kopplingar till kommunistpartiet eller som studerar inom så kallat kritiska områden. Det skriver amerikanska utrikesministern Marco Rubio på X. Det här är den senaste utvecklingen i att Trump-administrationen vill göra det allt svårare för utländska studenter. Det var Ekot klockan 4 med Henrik Berglind Delin.
P1, Sveriges Radio.
Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, är ett stort och välkänt problem i samhället. Men det finns en form av våld som inte lika ofta diskuteras och där de som utsätts har väldigt svårt att få hjälp. Det ekonomiska våldet drabbar många, men det finns liten förståelse från myndigheter och kommuner. Riksrevisionen har precis släppt en rapport där de kritiserar regering och myndigheter och skriver att det till och med finns regelverk som underlättar utövandet av ekonomiskt våld. Hur kommer det sig? I dagens program ska vi förklara vad ekonomiskt våld är och hur många som är utsatta och vad som krävs för att göra något åt problemet. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Och med mig idag har jag Erika Gyllensvärd, polis som jobbar med verksamhetsutveckling inom brott i nära relation. Välkommen.
Tack.
Och så har vi Linnea Bruno, docent vid Stockholms universitet som forskat om ekonomiskt våld. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Ja, ekonomiskt våld är en del av våldet i nära relationer där man även inkluderar fysiskt, psykologiskt och sexuellt våld. Till att börja med, hur definierar du våld, Erika?
Jag tänker att man behöver ta sitt avstamp i Europarådets Istanbulkonvention som Sverige ratificerade 2014. Och där är det fysiskt, psykiskt, digitalt, sexuellt och ekonomiskt våld. Och sen för att konkretisera vad våld handlar om så finns det en väldigt bra definition som en norsk psykologspecialist Per Isdal har tagit fram, och den är också internationellt erkänd. Och den säger så här: våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.
Mm. Och hur skulle du förklara vad ekonomiskt våld är då, Erika?
Det är handlingar som kan resultera i ekonomisk förlust eller skada på egendom för den som är utsatt. Och att man också inte tillåter sin partner att arbeta, eller att man skuldsätter personen genom att ta lån i hennes namn till exempel. Och att man också har full kontroll på inloggning och bank-ID. Man startar olika processer och förhalar, polisanmäler, orosanmäler till socialtjänsten, långdragna bodelningar och rättsprocesser. Det handlar väldigt mycket om kontroll och makt, dels i en relation och ofta också i kombination med kontroll av sociala kontakter, vilket gör det svårare att lämna när våldet sen blir allt grövre, och dels efter att uppbrott skett då för att behålla den här kontrollen och makten, det så kallade eftervåldet.
Mm. Linnea Bruno, håller du med om den här förklaringen om ekonomiskt våld?
Mm.
Är det något du vill tillägga?
Ja, men till att börja med så jag tycker också den här definitionen av våld, av personellt våld av Per Isdal är bra. Och det som är bra med den är ju att det är, den tar fasta på effekterna, alltså handlingar som resulterar i att man begränsas i sitt handlingsutrymme och gör saker man inte vill eller avstår från att göra sånt man vill. Därför att alltså, i traditionell liksom, straffrätt så är det ju viktigt med förövarens motiv. Liksom, har man avsikt att skada? Men det kan också vara våld när det är av oaktsamhet. Och vi har ju fått in lite mer av det med det här brottsrubriceringen oaktsam våldtäkt. Och när det gäller barnmisshandel så är det ju också att det ingår liksom, omsorgsbrist. Då behöver man ju inte ha något uppsåt att skada barnet. Men att man, genom att man klarar inte av att tillgodogöra liksom, behoven, så kan det, oaktsamhet kan också vara våld. Så det tycker jag är viktigt.
Mm. Och hur får du in det liksom, om du vill förklara ekonomiska våld specifikt?
Mm. Det kan ju ta sig så otroligt många uttryck det här. Erika nämnde några. Men jag tycker Riksrevisionen då i deras granskning här som kom nyligen har ju en ganska kort och koncis definition som jag tycker funkar bra också. Ekonomiskt våld är våld av våld i nära relation som innebär att ta makt över och kontrollera en annan persons ekonomi eller att på olika sätt utnyttja och förstöra dennes tillgångar.
Mm.
Så, men man har också, ska jag säga, uppmärksammat ekonomiskt våld alltså utanför nära relationer till exempel. Det kan ju vara äldre människor som blir utnyttjade av personer som jobbar med dem eller funktionsnedsatta och sådär, med intellektuella begränsningar. Så det finns också lite bredare.
Just
men
det.
Jag tänker men dagens... det ska vi inte prata om idag.
Nej, jag tänker så. I dagens program så håller vi oss till det som sker inom nära relationer. Men Erika, du är ju polis. Och jag tänker, du har mött personer som har utsatts för ekonomiskt våld. Alltså, hur skulle du vilja säga att det börjar på något vis?
Det kan ju starta med, det startar ju liksom aldrig mer allvarligast på en gång, men många gånger att man bryter ner en person, att man är väldigt svartsjuk, man får lämna redogörelser på olika sätt i det här. I det så tar man mer och mer kontroll. Och då blir det som en slags bekräftelse. Ja, men han bryr sig om för att värna om mig och ta hand om. Han ansvarar för ekonomin på olika sätt. Och det kan ju också vara i, om man säger, en äldre nära relation så var det ju tidigare så att mannen skötte det ekonomiska. Och då bara följer det med. Och då har man aldrig haft kontroll på sin ekonomi överhuvudtaget eller få ta hand om sina pengar.
Mm, precis. Du säger han.
Ja, jag gör det. Jag brukar säga begreppen mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer alltid i kombination. Mm. För det är det allvarligaste problemet där vi ser den mest systematiska användandet just för att man använder makt och kontroll i ett patriarkalt system där män oftare utsätter kvinnor. Det är väldigt, väldigt mycket vanligare. Mm. Men det finns självklart kvinnor som också utsätter. Men man utsätter många gånger på ett annat sätt. Men kvinnor utsätter absolut män för ekonomiskt våld också. Och väldigt mycket psykiskt våld. Även andra typer av våld. Men det grova, allvarliga, dödliga våldet är det till största delen män som utsätter kvinnor för.
Mm. Linnea, du har lyssnat på drabbade som har utsatts för ekonomiskt våld. Vad berättar de för dig?
Mm. Just det. Det var ju lite tidigare då när jag skrev min avhandling som handlade om separationer och våld liksom, för och efter separation och så. Så då var det en del studier. Men sen har jag fortsatt att forska om ekonomisk våld också, omfattning och sådär. Men ja, de intervjuerna, det kan ju ta sig uttryck liksom att man... Ja, det är ju inte alltid det är så. Alltså de kvinnorna som jag hade fått tag på då en mindre studie, de hade ju liksom god ekonomi när de träffade sina partners. De var högutbildade allihopa. Och sen ser det ju inte ut så liksom generellt. Men, så de hade koll på sina rättigheter och sådär. Så att i de fallen så handlade det mycket om exploaterande ekonomiskt våld då. Man brukar ju tala om tre övergripande typer då. Antingen kontroll där som Erika tog upp innan. Det är det som är mest undersökt internationellt då. Och då kan det ju vara att man inte får bestämma över sin egen bestämma eller få något inflytande i ekonomin. Men exploatering, då kan det ju handla då helt enkelt om man blir tvingad att dra på sig skulder eller att ens partner helt enkelt slösar hushållets gemensamma pengar liksom, på sig själv. Och, eller att man blir utnyttjad på olika sätt då, för att begå försäkringsbedrägeri och skaffa pengar. Mm. Och sen i tredje formen så talar man om inkomstsabotage. Och då kan det ju bli att man blir förhindrad att lönarbeta exempel, eller att man inte får tillgång till bidrag och ersättningar som man har rätt till genom att ens partner eller ex-partner ger falska uppgifter till Försäkringskassan eller andra myndigheter.
Mm.
Mm.
Går det på något sätt upp så här, prata om hur ser den vanligaste formen av ekonomiskt våld ut? Bara så att liksom alla lyssnare också så här förstår vad är det man blir utsatt för? Rent konkret, tänker jag.
Ja, jag vet inte om du vill börja. Nu kommer jag inte in på de här berättelserna så mycket, men...
Men ta någon av dem, det går
ja,
bra.
Ja, nej, men det kan ju vara också speciellt att man har haft företag ihop till exempel. Men det kan ju vara, alltså, det kan vara olika. Liksom. Antingen om ens partner har ett ekonomiskt övertag från början och tycker att det är bäst att man fortsätter på det sättet. Att den ena har hand om ekonomin och den andra liksom står för omsorgen och barnen och jobbar mindre och allt det här. Och så har man mindre och mindre inflytande. Liksom. Mm. Men det kan också vara, som jag nämnde där innan, att man att den ena har liksom stark ekonomi i början och alltså som blir utsatt sen då och blir liksom tvungen att skriva över tillgångar och sånt där, att man blir utnyttjad.
Mm. Mm.
Det handlar ju också många gånger. Konkret kan man ju säga att det är sällan ekonomiskt våld enbart finns, utan det finns också andra former av våld. De samvarierar hos samma individer. Så att man vet konsekvenserna om jag inte, om partnern till exempel kommer och säger skriv under det här pappret. Och då behöver man inte stå med en kniv mot strupen för att den som är våldsutsatt ska skriva under. Utan det räcker med en blick, ett höjt ögonbryn eller bara att jag vet konsekvenserna av om jag inte skriver på. Då kommer jag råka illa ut. Eller mina barn råkar illa ut för att han blir väldigt arg, eller den personen då, våldsutövaren, blir väldigt arg. Men det kan ju också vara väldigt svartsjuka, till exempel om jag har Om jag då är kvinna och våldsutsatt och har en manlig chef eller manliga kollegor som kanske håller kontakt med mig på olika sätt som man gör i ett yrkesutövande. Så att till slut kan det bli så stora konsekvenser att jag kanske inte orkar, eller jag blir sjukskriven, eller jag orkar inte jobba längre för att han blir så arg för att jag överhuvudtaget får meddelanden från min chef som då är man. Så att det, och då tvingas man ju in i en arbetslöshet kanske, eller att inte tjäna egna pengar.
Ja, just det.
Mm. Nej, men precis. Det här med att olika våldsformer liksom, det blir kumulativt, de förstärker varandra. Man, i vår senare undersökning då, som jag gjorde med Sofia Strid och Hans Ekbrand som kom här förra året, så visar sig att det var ju de allra flesta som är utsatta för ekonomiskt våld är också utsatta för sexuellt och fysiskt våld också. Så att, och jag brukar tala om att det blir som ett våldskapital som ens partner då, eller ex-partner har, som man kan, han kan växla in då mot ett ekonomiskt kapital.
Mm.
Så. Mm.
Men Linnea, om vi går till den undersökningen då, som du har gjort här tillsammans med de andra. Hur vanligt är det här med ekonomiskt våld, att bli utsatt för det?
Ja, nej, men till att börja med måste jag säga att det är ju såklart jättesvårt att mäta. Det är svårt att mäta våld överhuvudtaget. Och om jag bara får säga någonting om det där då generellt, så det här, det som vi gjorde var den första nordiska studien där vi fokuserar som omfångsstudie på just ekonomiskt våld. Men annars så är det ju i såna här stora omfångsstudier man mäter liksom, ja, som ska vara representativa för hela befolkningen, så brukar det bara vara med en fråga kanske om ekonomiskt våld, om ens det. Oftast så är det inte någon fråga. Medan man har massvis med frågor om fysiskt våld. Har du varit med om stryptag eller någon som har slagit dig med knuten näve, öppen hand, alltså hur många frågor som helst. Men så att det man behöver ställa flera frågor. Men i vår undersökning så hade vi 5 olika frågor då som mätte det här. Och då fick vi till att en av 12 kvinnor har varit med om det i en nuvarande relation av en manlig partner, och en av 4 har varit utsatt av en tidigare partner för någon form av ekonomiskt våld.
Okej, hur kommer det sig att det är så stor skillnad mellan nuvarande och tidigare?
Det är en jättebra fråga, och vi för ett resonemang om det. Det gäller även andra våldsformer, att man är mer benägen att uppge att ens ex har utsatt en, och det kan både bero på att man, när man är uppe i det i relationen, så kan det vara svårt att se det som våld, det som pågår. Det kan dels vara det, att man liksom efter relationen så har man fått mer perspektiv på det, distans, liksom ett andrum. Sen kan det också vara så att våld kan öka efter separationen. Alltså vi vet ju att det ofta kan fortsätta, att liksom vissa former av våld i nära relation och fysiskt sexuellt våld kanske får ett slut, men det ekonomiska fortsätter, och olika former av stalking och hot kan fortsätta efter separationen. Så att det kan ju vara så att just efter separation, men det här vet vi inte säkert, det behövs liksom undersökas mer.
Men ändå så här, som mest ändå, en av 4 kvinnor svarar att de har varit utsatta för ekonomiskt våld. Det kan vi konstatera här idag i alla fall. Men då vill jag fråga dig, Erika, som är polis. Alltså, vilken typ av ekonomiskt våld är brottsligt då?
Det är ju inte så tydligt uttryckt, så därför så har vi lite svårt att inkludera på olika sätt. Men det går att inkludera olika former av ekonomiskt våld i de här fridskränkningsbrotten, grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning. Och där står det ju bland annat i liksom lagstiftningen att, eller paragrafen, att gärningarna ska vara ett led i en upprepad kränkning och ska ha varit ägnad att kränka målsägandens självkänsla. Och man väljer ju också att resonera kring att det ekonomiska våldet går in i det psykiska våldet. Så en del utav det då. Och sen har vi också på gång här att vi kanske får en lagstiftning om just psykiskt våld. Danmark har ju haft det i flera år, och jag har bland annat tittat på den utvärderingen, och där när man har fått någon dömd, så använder man bland annat en pappa i en av domarna som beskrev dotterns förändrade beteende. Och det skulle man ju också kunna använda mer i Sverige liksom, för att se hur ändrar en person ett beteende, för att också se hur våldet liksom påverkar och vad som händer just kring självkänsla och den här upprepade kränkningen. Så att vi behöver ju tänka bredare, mer kreativt, lyssna och förhöra anhöriga som faktiskt ser den här förändringen och att det då blir en del av ett våldsutövande.
Mm.
Men mycket hänger ju också på att man har tillräcklig kompetens och fenomenförståelse på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Annars så kommer vi aldrig uppmärksamma det ekonomiska våldet eller annat våld också.
Nej.
Så.
Och vi ska gå vidare i programmet och prata mer om vad vi kan göra åt det här. Vi pratar alltså om ekonomiskt våld i nära relationer med polisen Erika Gyllensvärd och forskaren Linnea Bruno. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Ja, Riksrevisionen har alltså nyligen släppt en granskning av vad staten gör och inte gör åt problemet med ekonomiskt våld. Och i den står det bland annat: regeringen har inte systematiskt följt upp behovet av lagstiftningsåtgärder trots att det finns regelverk som underlättar utövandet av ekonomiskt våld och ger otillräckligt skydd mot utsatthet. Erika, du är polis. Vad är det för regelverk som underlättar utövandet av ekonomiskt våld?
Vi gör ju liksom, får vi in en anmälan så utreder vi. Så till exempel om man säger det här som vi pratade om tidigare, att jag kanske har blivit tvingad att skriva under någonting, inte med kniv mot strupen, men för att jag vet konsekvensen annars, så kan jag ju plötsligt bli misstänkt i en bedrägeriutredning till exempel. Vi utreder som vi ska, och man kanske då har svårt att se det konkreta liksom brottet i att jag har blivit hotad, men jag har ju ändå blivit det, för jag har inte haft något annan möjlighet. Så att vi gör ju våra processer som vi ska göra, och det kan falla väldigt illa ut då om vi inte förstår att det är den våldsutsatta som vi utreder då som misstänkt i de här ärendena till exempel.
Mm. Hur ser du på möjlighet att skapa nya lagar då som kriminaliserar mer av det ekonomiska våldet?
Vi behöver ju tydliga beskrivningar, så att vi letar ju, om vi bara tittar på liksom vårt brottsutredande uppdrag, så letar ju vi rekvisit som då är kopplat till, och då behöver ju ekonomiskt våld beskrivas mycket tydligare. För just nu så är det otydligt vilka gärningar som utgör ekonomiskt våld. Och vi behöver också en definition av ekonomiskt våld att förhålla oss till som liksom blir tagen då. Och nu har ju Riksrevisionen, precis som Linnea sa här, ger oss lite direktiv här som är väldigt, väldigt bra. Eller lite att förhålla oss till. Men vi har också, polisen har ju ett väldigt stort förebyggande uppdrag. Mm. Och i det kan ju vi jobba med även det som inte är brottsligt. Och då behöver ju vi upptäcka, kunna identifiera, upptäcka, ställa frågor, upptäcka lager av utsatthet, olika våldsformer. Och sen har vi möjlighet att förmedla det vidare till andra myndigheter, bland annat genom sekretessbrytande möjligheter som generalklausulen. Så vi kan ge liksom det här. Här har vi en som socialtjänsten till exempel behöver jobba vidare med. Vi tror att den här personen är utsatt för ekonomiskt våld.
Okay.
Och det kan vi förmedla vidare så att den som har uppdraget kan jobba med det de ska göra.
Mm. Linnea, om vi tittar på andra myndigheter än polisen då, det här som Riksrevisionen skriver, regelverk som underlättar utövande av ekonomiskt våld. Hur skulle du förklara det?
Underhåll är ju en väldigt stor och viktig fråga då när det gäller ekonomiskt våld. Och som det fungerar idag så är ju underhållsbidrag något som regleras mellan föräldrarna, alltså när de har separerat och ska hjälpas åt för att betala för barnens försörjning. Och underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan, helt ett schablonbelopp då som den underhållspliktig blir skyldig.
Mm.
Men sen så ändrades reglerna 2016 för man ville att föräldrarna ska liksom samarbeta mer och komma överens själva och utan Försäkringskassans inblandning. Och det här har ju då forskare vid Uppsala universitet, Stina Färnqvist, Marie Flinkfeldt och flera har liksom sett att det här blev ju inte alls liksom någon effektivisering eller liksom något bättre samarbete så här, utan det öppnade upp för mer ekonomiskt våld då. Att våldsutsatta liksom ringde till Försäkringskassan förtvivlade och sa jag får inte några pengar, liksom, det här går inte. Vad ska jag göra? Liksom, mitt ex betalar inte.
Nej.
Så att, där behöver man ju se över. Och jag tycker ju att barn ska inte behöva drabbas om liksom, föräldrarna inte kan samarbeta eller ha kontakt eller om det finns våld, utan det måste liksom säkerställas att barn får försörjning oavsett. Och sen så tycker jag att Försäkringskassan då får kräva in från den underhållspliktiga. Så där tycker jag man kan göra mycket. Det här visar mycket internationell forskning också, att det är jättesvårt för våldsatta separerade, ofta det är då ensamstående mammor, som att få liksom, ja, de, det blir också, ja, riskerar barnfattigdom här. Jag vet inte hur stor del av barnfattigdomen som kan förklaras av det här, men det kan nog vara en ansenlig del. Så att det är också en viktig barnfridsfråga, vill jag lyfta, för det uppmärksammas inte så mycket, ekonomiskt våld. Och just att våran studie visar ju också att det är dubbelt så stor risk att utsättas ifall man har barn. Alltså kvinnor som är, också är mammor är dubbelt så utsatta som andra.
Men hur kommer det sig?
Dels så det kan ju vara när man är i relationen, att det har blivit liksom en ojämställd fördelning liksom, när den ena har kontroll över pengarna och den andra ska liksom stå för omsorgsansvaret, och så att det liksom cementeras då. Men sen efter separation så finns det ju stora möjligheter för förövare att fortsätta utöva olika former av våld och kontroll. Och förutom det här med underhåll och Försäkringskassan så verkar det ju vara så här att i familjerättsliga tvister om vårdnad, boende och umgänge så är det en icke-fråga det här med ekonomiskt våld. Det finns liksom inte, visade min genomgång i alla fall av domstolsbeslut i det här som jag gjorde i min avhandling. Det kanske har förbättrats nu, jag vet inte. Men att det kan användas som, det kan vara till din nackdel. Alltså om du har varit utsatt för ekonomiskt våld så blir inte det liksom synliggjort på det sättet. Utan att du har blivit skuldsatt och alltså påtvingad skuldsättning och sånt där. Det kan liksom vara till din, användas emot dig istället. Och, ja, man synliggör helt enkelt inte våldet, utan det försvinner. Och om jag bara får nämna Hans Ekbrand då, hans avhandling som kom tidigare, den visade på liksom, kvantitativt ett direkt samband mellan alltså, nivån av fysiskt våld i relationen och att kvinnor i medling då, efter separationen sänkte sina ekonomiska anspråk. Alltså man vågar inte, man orkar inte bråka om pengar.
Okej.
Och då handlar det ju om liksom att man har barn tillsammans. Så att just att samhället, staten förväntar sig att man ska kunna samarbeta alltid kring barnen. Också efter separation. Och om det finns våld med så kan man istället liksom, det kan bli någonting som man kan använda då. Sitt våldskapital.
Ni har nämnt lite grann om att efter en separation så kan det ekonomiska våldet fortsätta. Jag vill fråga dig, Erika, vilket stöd skulle en kvinna behöva då?
Man behöver ju bli lyssnad på ordentligt och trodd. Och sen tänker jag att man också mött av en person som har kompetens och en fenomenförståelse för just hur våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor ser ut och hur det kan uttryckas. Så att då behöver man också hjälp. Man behöver som en, man kallar den röda mattan, rullas ut då, liksom att man faktiskt får stöd hela vägen. Och man behöver stöd och hjälp från många olika delar. Och det är ju många gånger ett lotteri om man möter en person. Många kommuner har jätteduktiga och också polisen jätteduktiga engagerade medarbetare som verkligen kan det här med en spetskompetens. Men alldeles för många har för låg, inte tillräckligt hög lägsta nivå på den här kompetensen. Alltså man kan för lite. Och vi behöver ju också det som Linnea pratar om. Jag tänker att hela kedjan behöver kunna de här delarna. Så att vi pratar samma språk och att vi stöttar upp. Så att inte polisen förmedlar till socialtjänsten och så möts man där av liksom ingen hjälp alls för att man får inte den förståelsen. Men också hela i de här olika rättsliga processerna. Domstolsverket och de som jobbar där har inte obligatoriskt krav, liksom utbildning, vilket borde vara. Vi poliser ska kunna, åklagarmyndigheten ska kunna, tänka att man även liksom, och man behöver ha hela kedjan med. Mm. Så att alla behöver ha tillräckligt hög kompetens om de här frågorna, om man ska kunna jobba med det. För våldet osynliggörs många gånger och man pratar om konflikter och det är massa sånt, istället för att förstå att det här handlar om våld och att det är en jättefarlig situation. Och det är ju inte så att alla blir mördade utav det, utan man, men att leva med våld är otroligt farligt, för det ger konsekvenser på andra sätt. Alla olika typer av våld, att man är triggad i sitt immunsystem så att man riskerar att få olika sjukdomar, dödliga sjukdomar, hjärtproblem, psykisk ohälsa, kanske hamnar i missbruk och så vidare, för att man det är så tufft att hela tiden ha det här pågående våldet.
Mm. Och vi ska fortsätta prata mer om vad som behövs för att det ekonomiska våldet ska kunna minska med Erika Gyllensvärd, polis som jobbar med våld i nära relationer, och docenten Linnea Bruno som forskat om ekonomiskt våld. Det här är Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Ja, Riksrevisionen kom nyligen med en rapport och i den så skriver de till exempel att regeringen har inte i tillräcklig utsträckning uppmärksammat problemen med ekonomiskt våld i nära relationer. Linnea Bruno, du har just nu ett uppdrag att föreläsa för olika myndigheter om just det ekonomiska våldet. Vad är tanken med det?
Ja, nej, men det är Jämställdhetsmyndigheten som har fått uppdraget först från regeringen och att öka kunskapen hos myndigheter om det här. Så då har de tagit mig till hjälp. Ja, det är väl jättebra att börja med ökad kunskap. Och det finns ju en del myndigheter har ju redan liksom startat upp ett arbete sedan några år tillbaka. Några som ligger i framkant där, eller Kronofogden. Mm. Myndigheten, och det finns också Försäkringskassan nu, med att de har lite information på sina hemsidor och sånt där. Och, ja, men det är många då efterfrågar mer kunskap och att det är väldigt mycket som de inte, det är mycket mer som de behöver liksom.
Mm. Vad är det som gör att det ekonomiska våldet kan vara svårt att upptäcka för myndigheter då, Linnea?
Ja, nej, men jag tror att det är svårt för människor i allmänhet att se det som våld. Alltså det var ju, alltså i ett historiskt perspektiv så var det ju inte så länge sedan som det man såg på det som det helt normala sättet att organisera den heterosexuella familjens ekonomi. Liksom, att det är en som tar ansvar för pengarna och en står för omsorgen. Och alltså, jag skulle också säga det att ojämställdhet är ju inte samma sak som våld nödvändigtvis. Men att det är inte någon exakt vetenskap där heller. Så att när en ojämställd relation där man liksom har kommit överens om en uppdelning, liksom, när den övergår i en förtryckande och våldsam relation, det kan ju inte vara, ja, det är inte exakt gräns där, va? Utan det är väl liksom lite flytande gränser, får man säga.
Mm.
Och det gör ju också att det är svårt att mäta.
Ja, men precis. Jämställdhetsminister Nina Larsson säger till SVT att regeringen under förra året gav ett antal myndigheter i uppdrag att införskaffa rutiner för hur man kan både identifiera och motverka när man upptäcker den här typen av ekonomiskt våld. Vad tänker du om det, Linnea?
Mm. Jo, nej, men fast en första steg är att man behöver liksom få mer kunskap om vad det är överhuvudtaget och sen liksom ta fram rutinerna då. Så att, och det kan de nog behöva hjälp med, liksom, att det är lite svårt kanske att göra helt på egen hand. Så Riksrevisionen rekommenderar ju att det är någon myndighet då som tar ansvar för det, att i samverkan med andra relevanta myndigheter kartlägga hur våldsutövare kan utnyttja de myndigheterna då som verktyg för att bedriva ekonomiskt våld, och att liksom hur man då ska ta fram rutiner. Så att, och det, eftersom det kan ta sig så otroligt många uttryck där, så är det lite svårt för mig att svara också jättekort på så här, det här ska man göra. Mm. Men det pågår ju ett arbete, absolut.
Ja.
Och nu är det en utredning om det här med bodelning och hur man kan försöka få till bodelningsprocesserna så att de blir mer rättvisa.
Mm.
Och den kommer i höst, tycker jag. Så det är jättebra.
Och om vi ska försöka vara väldigt konkreta, Erika, vad är de första varningssignalerna på att man utsätts för ekonomiskt våld, tänker du? Och hur ska man liksom kunna känna igen det?
Jag tänker ju generellt så tänker jag att många har en sårbarhet. Så om vi har vuxit upp med våld i hemmet till exempel, så har vi en sårbarhet för att själva utsättas för eller bli våldsutövare. Så om vi hade jobbat bra med barn, traumamedvetet, och hjälpt barn som till exempel blivit utsatta för barnfridsbrottet, så hade vi förebyggt väldigt, väldigt mycket. Mm. Så man kanske känner igen ett beteende från när man är barn, som man sen liksom, det är det som blir det igenkänningsbara och trygga, fast det egentligen borde vara precis tvärtom. Men sen är det ju, det kommer smygande på något sätt, så att det kommer inte bara direkt på nu ska jag ha kontroll på allt det här, utan det görs många gånger i en, man förtäcker i en välmening på något sätt, jag ska hjälpa dig, du har inte haft så liksom bra och så. Så att det är bra koll på de här sakerna. Så jag ska hjälpa dig, jag kan ta hand om de här jobbiga sakerna. Jag kan betala räkningar, då behöver jag ha pengarna och så. Så att det kommer som smygande.
Men hur ska man reagera då om det där kommer?
Man ska följa sin magkänsla där. Att det här känns, det skaver, det känns inte helt bra. Och också prata med dem man litar på, tänker jag, runt omkring, så att man speglar på något sätt det här upplevde jag, vad tänker du om det? Och sen krävs det ju också att man har modiga personer som är runt omkring en, som faktiskt också talar om nej, det där är inte okej, och också som kanske inte, som utan en fråga också reagerar, för det kan också få en som utövar våld att faktiskt backa. Okej, jag kanske liksom, andra reagerar och tycker att det här är konstigt, och få den att faktiskt bli bra i en relation. Så att en hel del går att förändra och minska, liksom att inte få den här eskaleringen. Men också, men just det här att man pratar och berättar för andra runt omkring. Man kan också ringa till kvinnofridslinjen, man kan ringa till en kvinnojour till exempel, och det är samtal som inte syns på ens telefonräkning, eller ta kontakt med, för att liksom bara bolla, jag känner så här, hur ska det vara så här, så att man någonstans får några jätteduktiga personer på just våld att hjälpa en i det. Så våga ta det i trygga former. När man kanske är på jobbet kan man ta det samtalet, eller när man har möjlighet, så att få lite stöd och hjälp där.
Mm. Hörrni, det fanns ju mer att prata om här, men vi hinner inget mer. Tyvärr. Jag får säga tack till dig, Erika Gyllensvärd, verksamhetssamordnare hos polisen för brott i nära relation. Och till dig, Linnea Bruno, docent vid Stockholms universitet som forskat om ekonomiskt våld. Tack ska ni ha.
Tack själv.
Stort tack. Hej, hej.
Det här var alltså Förmiddag med mig, Nicke Nordmark. Producent var Pernilla Kommes och tekniker Mats Jonsson. Vill du komma i kontakt med redaktionen på Förmiddag med, så kan du skriva till formiddag@sverigesradio.se. Och vill ni höra flera av våra program, så finns de i appen Sveriges Radio Play. Det är bara att söka på Förmiddag med. Imorgon är Förmiddag tillbaka igen. Det är Kristi Himmelfärdsdag, en röd dag. Men varför är den det? Ja, man kan hävda att det är på grund av en man, Konstantin den store. Om honom ska vi höra mer om i morgondagens Förmiddag med Viktor Harris.
Strax efter 10 idag på torsdag förmiddag så drar det programmet igång. Här i natt har vi närmast dagens Ekopodden med Robin Olin klockan 20:05. Men först...
Så här kan det låta när lyssnarna hör av sig till programmet Allvarligt talat.
Jag har en fråga. Kan man förlåta någon som inte bett om förlåtelse?
Jag undrar hur man ska göra för att tycka att det är kul att gå till jobbet. Det enklaste svaret är byt jobb. Men det har jag redan testat och det funkade inte. Så hur ska jag göra för att det ska kännas kul att gå till jobbet?
Och så här kan det låta när författarna Majgull Axelsson och André Walden ger sina svar.
Det säger sig självt att man kan förlåta någon som inte har bett om förlåtelse. Ingen kan ju veta vad som pågår inom dig. Det du tänker och känner är ju bara ditt. Du har ingen skyldighet att redovisa det för någon. Alltså kan du mycket väl förlåta den som på det ena eller det andra sättet har gjort dig illa.
Kanske blir vi lyckligare om vi bara finner oss i att det är ganska tråkigt att jobba. Och riktar sökandet efter lycka mot skarvarna mellan arbetspassen. Ät lunch med en älskad vän. Lös ett korsord på bussen hem. Baka en sockerkaka och ät den framför tvn.
Vad går du att fundera på som du har svårt att få svar på någon annanstans? Maila till oss på redaktionen. Allvarligt talat i ett ord. @sverigesradio.se Välkommen med din fråga. Och välkommen att lyssna på Allvarligt talat i appen Sveriges Radio Play och i P1.
Och nu senaste avsnittet av Dagens Eko med Robin Olin.
Rickard, Donald Trump påstår att det pågår ett folkmord på vita i Sydafrika. Ligger det någon sanning i det?
Nej, det gör ju inte det. Men det är risken att det bygger på spänningar i landet, river upp gamla sår.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag... Historien om Sydafrikas vita bönder som Trump vill rädda.
Utanför Vita huset står två uniformerade fanbärare. En med den amerikanska flaggan och en annan med den sydafrikanska. President Donald Trump kliver ut på trappan samtidigt som en svart SUV med tonade rutor kör fram med Sydafrikas president Cyril Ramaphosa.
Thank you very much, everyone. It's a great honor to be with the president of South Africa.
Senare sitter de i varsin stol vid den öppna spisen i ovala rummet inför ett stort pressuppbåd.
Thank you very much for welcoming us to this reformed White House. It looks really fantastic. I must congratulate you.
Och plötsligt bryts den goda stämningen mot vad som kan beskrivas ett slags diplomatiskt bakhåll.
Turn the lights down and just put this on. It's right behind you.
Trump ger order om att man ska släcka ljuset och slå på en film. Där syns bland annat sydafrikanska politiker som sjunger slagord riktade mot vita. Sen syns rader av vita kors längs en bilväg.
These are burial sites right here.
Trump hävdar att det här är gravar tillhörande de tusentals vita bönder som mördats, som han säger. Det här stämmer inte. Bilderna kommer från en manifestation och korsen är inte riktiga gravar.
Death. Death. Horrible death.
Men Sydafrikas president tvingas där och då inför världens ögon i ovala rummet försvara sig mot anklagelsen att särskilt vita sydafrikaner förföljs.
That is not government policy. Can we get a response from
President Ramaphosa? Gäst är Richard Myrenberg, Sveriges Radios tidigare Afrikakorrespondent.
Och jag, Richard, vi ska gå igenom den här historien ur ett sydafrikanskt perspektiv, alltså ditt gamla hemland. Och jag tänker att vi får börja med de som på något sätt står i centrum här, de vita bönderna. Alltså, var börjar deras historia i Sydafrika?
Ja, det finns ju olika termer för det här. Jag tycker boer kallas de för. Det är en ålderdomlig holländska som betyder bonde ungefär. Mm-hmm. I Sydafrika så använder man termen afrikander. De talar då språket afrikaans, som är den här ålderdomliga holländskan. En förenklad holländska skulle man kunna säga. Och de dök upp då i Sydafrika kring Kapstaden redan i mitten på 1600-talet. Alltså väldigt tidigt. Och var en del av en handelsstation som byggdes upp där av holländska ostindiska kompaniet. Men klimatet var väldigt behagligt här, jordbruksmarken var väldigt bördig. Många stannade kvar. Många av de här var också då strikt religiösa, alltså en kalvinistisk stark ådra var ju de här som kom hit först. Och de här etablerar då en koloni i södra Afrika, i Kapstadsområdet. Men Storbritannien får upp ögonen för det här. Det här är ju en strategisk plats då i sjöfarten, sjövägen mot Indien.
Just det.
Så att de tar över det här området då i början på 1800-talet. Och det här leder då till motsättningar mellan de nya herrarna som är det brittiska samväldet och boerna eller afrikanterna. Och det här tycker boerna är problematiskt, och då ber de sig norrut i stora karavaner. Det är tiotusentals som gör det här.
In 1836, hundreds of farmers, or boers, trekked from the British Cape Colony deep into South Africa.
Det här blir liksom nästan en mytologisk del av afrikandernas liksom skapelseberättelse, att man har den här missionen att bege sig norrut och skapa nya samhällen. Och där bildar de egna stater som Oranjefristaten och Transvaal och sådär. Så det här leder då till det första och det andra boerkriget i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet.
Så ja, någon slags konflikt mellan olika kolonisatörer här på något sätt? Kan man förenkla det så?
Ja.
The Boer War took the world into the 20th century and taught Britain a resounding lesson. The greatest empire ever needed nearly 3 years to beat a Boer army smaller than the population of Brighton.
Men boerna, afrikanderna, var då liksom en ganska fattiga vita jordbrukare. Många kunde inte läsa, och man såg då britterna som en elit och låg i liksom en slags konstant konflikt med de här brittiska kolonialherrarna.
Och jag menar, här har vi då de vita, men alla de svarta som funnits i det här landet, jag menar, långt mycket längre. Vad händer med dem, och hur blir relationen mellan de här boerna och den svarta befolkningen där?
Ja, alltså de trängs ju bort ännu mer. Det har ju varit sakta en successiv expansion under många hundra år, men nu accelererar det här. Efter andra världskriget så sker ett skifte, det vill säga Storbritannien eller britterna minskar inflytandet, och afrikanderna, som är då den största gruppen av vita i Sydafrika, får ett stort politiskt genomslag, samlar sig kring nationalistpartiet som blir ett högernationalistiskt parti som dominerar sydafrikansk politik sedan i decennier från 1948 framåt. Mm-hmm. Och man inför då apartheid, så blir en extremt strikt tolkning av en indelning av olika människor utifrån hur man ser ut, helt enkelt.
In a society ruled by a white minority, the African has become a virtual alien in his own country. He cannot own property anywhere in South Africa. He is subject to search in his home.
En del kanske kommer ihåg bilder från apartheid-tiden. Alltså det fanns parkbänkar och skyltar vid stränderna, att det här är bara för vita och så vidare.
Mm.
De vita var ju sedan länge den totala eliten. De hade alla topposter. Och det fanns ju ett särskilt program för de vita afrikaner som då kanske var mindre begåvade, inte var utbildade och så vidare. Då hade man ett program. De fick statliga säkra jobb så att man hade en försörjning och sådär. Medan de svarta fick i princip ingenting.
As the late prime minister Dr. Henrik Verwoerd put it, we want to keep South Africa white.
Så att det blev ju någon märklig låtsasvärld, kan man ju säga så här i efterhand. Det blir helt absurt och väldigt brutalt, för allt svart motstånd slogs ju ner extremt hårt.
Men ja, Rickard, till slut så faller ju apartheidsystemet 1994. Om du skulle liksom måla upp Sydafrika som växer fram då och vilken roll de här vita delarna av samhället då får efter det.
Det som händer är att ANC får ju den totala politiska dominansen.
Nelson Mandelas
dagar, och man talar om regnbågsnation och ska överbrygga det här. De dominerar ju fortfarande i Sydafrika.
Never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity.
Det finns ju en stor ambition i att man ska skapa en svart medelklass så snabbt som möjligt. Det fanns också andra omfattande program. Man skulle bygga miljoner med bostäder. Man skulle förse fattiga svarta med bra utbildning. Man skulle ha tillgång till el och vatten och sådär. Men genom åren så blir det en väldigt omfattande korruption inom ANC. Många av de här programmen faller samman. Det blir inte så mycket av det här.
The story of Cape Town and South Africa's racial segregation starts far in the past, but it's very much entangled with the present.
We haven't done the difficult and the painful work to confront what the intergenerational consequences are of colonialism, of apartheid.
Fortfarande har de här, det är som att man lever i parallella verkligheter. Det är inte indelat utifrån ras nu naturligtvis, utan från inkomst, vad man har för jobb och sådär. Men det finns en, det kan handla om meter mellan ett område som är ett lyxområde med Porsche som står vid garagen till ett urfattigt kåkstadsområde. Liksom.
Mm.
Och på det så har vi då fortfarande de här problemen som drabbar alla i Sydafrika. Vita som svarta i den här extrema fattigdomen, extrema ojämlikheten, väldigt hög arbetslöshet. Alltså det talas om siffror, det är alltså 40% i vissa fall. I vissa fall så är det 50%. Och på det, nästan som en konsekvens av det, så blir det en extrem kriminalitet.
It's a constant criminal threat. This is a cash in transit robbery. Vans rammed off busy roads. Guards terrorized. Bombs used to access cash.
75 människor mördas ungefär då varje dag i Sydafrika.
75 personer.
Ja. Mm.
Så Rickard, om vi går över nu då till det som utspelar sig i Vita huset när Trump bjudit in Sydafrikas president till ovala rummet där.
White South Africans are fleeing because of the violence and racist laws. And this is all, I mean, I'll give these to you.
Det som förs fram här då under de här ganska spända minuterna är ju ett antal påståenden som jag tänker du ska hjälpa oss med här. Alltså om vi går igenom det, för det första så vill ju Trump påstå här att den sydafrikanska regeringen konfiskerar land från de vita bönderna, så tar deras mark. Ligger det någon sanning i det där?
Nej, alltså det är ett dilemma i det här landet. Alltså det är ungefär, de vita är ungefär 7% av befolkningen och 70% av den mest produktiva jordbruksmarken ägs av vita. Så det finns ett grundproblem här.
Mm-hmm.
En omfattande, väl genomförd landreform har ju liksom varit på agendan i decennier i Sydafrika. Men det som har väckt Trumps ilska är en lag då som tillåter staten att ta över mark under vissa omständigheter utan kompensation. Och det här då anser vissa grupper i Sydafrika, från högerkanten framförallt, att det här skulle drabba vita farmare. Men det här, den här nya lagen är ganska starkt villkorad. Till exempel att då, om marken inte har brukats på många år, så är det här en möjlighet.
Så det är inte att man går in och liksom tar traktorn från någon? Utan det här är...
Inte på något sätt, utan det är mark som då anses inte ha varit i bruk eller inte brukas alls på många, många år. Då kan man gå in och ta den här marken. Och Ramaphosa påpekade också under det här mötet, att, och tidigare gjort också, att den här lagen har liksom inte tillämpats än. Men det har blivit en stor fråga, framförallt hos Trump, tror jag, nästan mer än i Sydafrika.
Men okej, sen kommer det ju också bilder här då på tv-skärmen som visar vad Trump menar är då bevis för en förföljelse av vita. Alltså, han har ju till och med använt ordet folkmord, och bland annat så är det då bilder på politiker som sjunger olika slagord mot vita. Vad handlar det där om?
Ja, det är klipp från bland annat då den här radikala vänsterpolitiken Julius Malema, som då är partiledare för Economic Freedom Fighters, som är väldigt långt ut på vänsterkanten. Och han sjunger bland annat den här sången Kill the Boer, som är liksom en sång från anti-apartheid-tiden. Och den här har förbjudits periodvis i Sydafrika, för den anses då mana till etniskt våld och så vidare. Men den har blivit tillåten. Jag tror det var en domstol som då förklarade att den här låten är tillåten att sjunga. Den ska ses som ett minne från kampen mot apartheid.
Mm-hmm.
Men det finns ett problem med den här retoriken också från sådana som Julius Malema, och också den tidigare presidenten Jacob Zuma, som har startat ett eget parti som är liksom, skulle kunna beskriva som solonationalistiskt. Som handlar om att man vill få bort de vita, man vill beslagta marken. Också i en förlängning, man vill förstatliga hela ekonomin. Så det här är ett dilemma för ANC att liksom balansera i det här.
Just det. Men utmaningen i just den här situationen i ovala rummet är att det är inte presidenten Ramaphosa som driver den här linjen, utan det är hans politiska motståndare.
Ja, det är hans politiska motståndare, och det förklarade han också i ovala rummet.
Those policies do not go along with government policy.
Sydafrika är en öppen demokrati, och där får man ha olika åsikter.
Sen är det ju ett antal bilder här som Trump vill visa upp också, både på tv-skärmen, och han har skrivit ut en bunt med artiklar och så, där det bland annat är ett antal vita kors.
Mm.
Vad är det där så här, ja,
det är så här drönarbilder på vita kors längs en ganska liten landsväg, och man undrar vad är det här för någonting, och han påstår att det här är gravplatser. Men det här visar sig ju vara bilder från en minnesceremoni i Sydafrika, och det skedde då för 5 år sedan, efter det att ett par vita farmare hade mördats brutalt där på en gård. Men det här var ju en tillfällig manifestation, och alltså inte gravar på något sätt. Men det här har liksom manipulerats och använts av extrema högerkrafter i Sydafrika och på andra håll för att påstå att det här skulle handla om ett folkmord på vita i Sydafrika. Bara rabbla lite siffror här.
Det är bra.
Alltså 20 000 mord mellan april och december förra året. Det är bara det, en helt extrem siffra. Som bara de, så var det 36 som kopplades till jordbruk eller mindre gårdar på landet. Och av dessa 36 så var 7 någon form av bönder, lantbrukare. Men av de här 7 så vet man inte exakt om alla de var vita, eller troligtvis var några av dem också svarta lantbrukare. Så att det sätter perspektiv på siffrorna av antalet drabbade på landsbygden.
Det har hänt, men i förhållande till våldet som helhet är det en droppe i havet.
Ja. Kriminaliteten drabbar alla grupper i Sydafrika.
Ett flygplan landar på Dulles flygplats utanför Washington. Av planet kliver män och kvinnor som bär på stora väskor och barn. När de går ner för flygplanstrappan och ut på landningsbanan viftar de med amerikanska flaggor.
Well, right now, the first group of white South Africans known as Afrikaners guaranteed refugee status by the United States government. The first group is arriving at Dulles.
De här resenärerna kommer från Sydafrika, och flygplanet är chartrat av USA:s regering.
Welcome to the United States of America.
I ankomsthallen väntar företrädare från regeringen för att hälsa dem välkomna. Donald Trump har sedan han tillträdde som president stoppat nästan allt flyktingmottagande. Men med ett undantag. Vita sydafrikaner. De är välkomna in i landet och ges ett slags snabbspår för att få flyktingstatus.
A process that usually takes years.
Det här är ett kritiserat projekt. Men sydafrikanen Charles Kleinhaus, som rest med planet, säger till reporterna på plats att han inte hade något annat val än att lämna sitt land.
I didn't come here for fun, but my children are safe.
Och ja, Rickard, alltså, samtidigt här så finns det alltså personer som uppger sig vara då vita bönder i Sydafrika som ser sig som flyktingar här och lämnar landet för att komma till USA. Hur låter reaktionerna på det där i Sydafrika att det sker?
Alltså det här har ju fått ganska stor uppmärksamhet naturligtvis, och det har ju varit, jag skulle säga att det är en blandning av förvåning och en förundran. Och det här gäller även många afrikaner, alltså bor i Sydafrika, som bara tycker det här är märkligt liksom. Mm-hmm. Och sen har det varit många diskuterat, vad var det här för vita afrikaner som egentligen tog sig dit, var de, hade de ingen annan inkomst till exempel eller så.
Men att det ju ändå uppenbarligen finns ett antal människor som lämnar landet och upplever sig så utsatta och förtryckta för att de är vita. Alltså ger det Trump på något sätt rätt här?
Nej, jag tycker inte det. Alltså det är ju så att det är en del av de vita som har lämnat landet kan ju motivera det med det att de känner sig på olika sätt motarbetade eller förföljda. Men det vanligaste argumentet jag hör från de som faktiskt lämnar, det är problemen med kriminaliteten och korruptionen som man helt enkelt är trött på. Men det handlar liksom inte om en systematisk förföljelse. Det blir ju liksom en helt fel bild. Och det här vet alla i Sydafrika, och det här vet de vita afrikanerna i Sydafrika också.
Så jag menar att Trump då verkar ha blivit på något sätt fixerad vid den här frågan om ett påstått folkmord. Vad kan det få för konsekvenser för Sydafrika?
Det stora problemet för Sydafrikas del i relationerna till USA är ekonomisk. Så den här retoriken har ju hjälpt Trump att liksom hota Sydafrika på olika sätt, och att det skulle bli höga tullar och så. Så att Cyril Ramaphosa, hans mål var ju att få till bra handelsavtal med USA. Det var hans främsta mål, och sen så får vi se nu om han lyckas med det.
Tack så mycket, Rickard.
Tack så mycket.
Och det var allt från Dagens Eko.
Programledare var Robin Olin, gäst Rickard Myrenberg, och producerade gjorde Axel Winqvist. Om du vill komma i kontakt med oss, mejla dagenseko@sr.se.
Om rymdekonomin som växer och allt mer blir en del av ekonomin här på jorden handlar Vetenskapsradion som vi hör efter 5. Men allra först får vi nyheter från Eko-redaktionen.
I USA har en federal domstol stoppat president Trumps så kallade Liberation Day-tullar från att träda i kraft. Domstolen menar att Trump överskred sina befogenheter genom att införa generella tullar på import från länder som säljer mer till USA än de köper. Enligt domstolen så är det bara kongressen som har befogenheter att reglera handel med andra länder. Och i natt kom beskedet att techmiljardären Elon Musk slutar jobba för president Trumps administration. Det skriver Musk själv på X. Musks besked kommer inte helt oväntat, och hans uppdrag för Trump-regeringen var tidsbegränsat och ändå skulle löpa ut snart. Tidigare i veckan riktade också Musk kritik mot Trump och hans stora lag- och budgetförslag som Musk menar underminerar det besparingsarbete som han stått i spetsen för. Så Sverige, Socialdemokraterna, har klubbat igenom ett nytt partiprogram på kongressen i Göteborg. Men först efter att ett förslag om stram migrationspolitik tonats ner något. Det var senast 2013 som Socialdemokraterna uppdaterade sitt partiprogram. En kraftig brand har brutit ut i en skolbyggnad i Karlstad under natten. Det rapporterar Aftonbladet. Larmet kom vid 1:15, och vid 4:30 så sa teamledaren på SOS Alarm till tidningen att det fortfarande brinner. Det finns inga uppgifter om att någon skulle ha skadats i branden i Karlstad. Så fotboll. Londonlaget Chelsea vann sent igår kväll finalen i Conference League med 4-1 mot Real Betis från Sevilla. Chelsea blev därmed det första laget att ha vunnit Europeiska fotbollsförbundet UEFA:s alla fyra stora turneringar. Tidigare har Chelsea vunnit Champions League, Europa League och den nedlagda cupvinnarkuppen. Ekots nyheter i studion, Mats Karlsson Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Strax efter 5 på morgonen är det nu dags för en återutsändning av Vetenskapsradion från igår.
Om 15 år ska det finnas rymdmackar och lagerlokaler i omloppsbanan runt jorden. Rymden är redan nu en arena som kommer allt närmare vår vardag. med ett ständigt ökande antal satelliter som vi antagligen använder mycket oftare än vi är medvetna om. Och när Europeiska rymdorganisationen ESA skissar framtiden ingår en helt ny infrastruktur i rymden.
The kind of infrastructure that we are proposing, which does not exist as of now, but that's a project for the next decade.
Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbeck. Det är 2040 på rymdhamnen Space Dock Alpha som kretsar runt jorden. En rymdlots med en satellit i släptåg har just dockat. Satelliten ska få fylla på bränsle här för att sedan fortsätta sitt jobb i omloppsbana där den bidrar till en av våra navigationsappar här nere på jorden. Samtidigt anländer till en annan rymdhamn farkosten Mars Explorer. Astronauterna får vila upp sig ett tag här. Farkosten inspekteras grundligt inför den vidare färden. Sen lastas förnödenheter, bränsle och vetenskaplig utrustning ombord. Och så går färden vidare mot Mars. Så ungefär tänker sig Europeiska rymdorganisationen ESA att det skulle kunna se ut i den infrastruktur i rymden som de menar att det är dags att utveckla. För rymden är inte längre bara en arena för rika staters storvulna planer. Mer och mer blir rymdteknik något som har betydelse för många jordbor i vardagen.
Everybody every day uses between 30 and 40 satellites for its daily life. Be it localization, weather forecast, telecommunication, you name it.
Var och en av oss använder varje dag 30-40 satelliter, säger Jérôme Breton, chef för framtida rymdtransporter på Europeiska rymdorganisationen ESA. För sånt som karttjänster och väderleksrapporter till exempel.
So what we see right now is the progressive inclusion in the human economical sphere of the near Earth orbit.
Vad vi ser just nu är hur omloppsbanan runt jorden mer och mer inkluderas i den ekonomiska sfären, säger han.
More and more there is up and rising the orbital economy.
Rymdekonomin växer, säger Jérôme Breton. På World Economic Forum i januari såg man samma sak. Rymdekonomin kommer att tredubblas de närmaste 10 åren, sades det där. Nu är det, enligt ESA, dags för att bygga upp en infrastruktur i rymden. Jérôme Breton pratar om rymdhamnar, space docks. Och när han målar ESAs vision, då hissnar jag lite och undrar vad är det som händer?
Space docks, reusable space docks, orbital warehouses, propellant depot, interconnection between different vehicles, all these are new capabilities that we need to prepare. And once you have done what you had to do in space, return from space. So access, business in space and return from space creates the end-to-end space transportation we are proposing.
Rymdhamnar, bensinstationer, lagerlokaler i rymden. Jérôme Breton, han hänvisar till ESAs strategi fram till 2040. Därifrån hämtar han den här visionen som kan göra en lite yr. Ella Karlsson, chef för Rymdstyrelsen här i Sverige. Hej!
Hej!
Är det här en allmänt omfattad bild att det här kommer att byggas upp eller bör byggas upp i rymden, en sån här infrastruktur?
Ja, men så är det ju. Det finns ju ett behov framöver och det finns ju många olika initiativ som är på rull. Både kommersiella initiativ och program inom statliga rymdorganisationer. Det här kommer ju att behövas i framtiden och precis som han säger här då att ja, man ska kunna nyttja det för att fylla på bränsle, använda det som lager, man kan ha underhåll och reparationer av farkoster och satelliter. Och jag tänker så här, för framtida resor till exempel Mars så, jag menar, en raket kan ju bara lyfta ett x antal kilo upp i rymden och farkosten som sedan ska färdas till Mars kanske är betydligt större och då skulle man kunna nyttja en sån här rymdhamn eller rymdstation då för att kunna sätta ihop de här olika modulerna till den här farkosten och bygga upp den så man kan åka iväg med den.
Men förutom de här planerna på resor ytterligare ut i rymden. Hur kommer vi ha nytta av sån här rymdinfrastruktur här nere på jorden, tänker du?
Jag tänker bland annat ur ett forskningsperspektiv att man kan bedriva oerhört mycket forskning vid de här stationerna precis på samma sätt som man gör idag på den internationella rymdstationen. Och sen också det här med att bygga ihop farkoster för framtida utforskning av solsystemet. Och sen också om vi har satelliter som kretsar runt jorden och förser folket nere på jorden med allt från kommersiella tjänster till forskningsdata, så kan man till exempel förlänga livslängden på en satellit om den får fylla på med bränsle, eller man kanske vill byta ut en sensor eller uppgradera den på något sätt, så att ja, för tjänster som alla kan dra nytta av här på jorden.
Mm. Var befinner sig då den svenska rymdbranschen i den här utvecklingen? Ja, hopplöst efter om man lyssnar på en lagom provokativ rymdkonsult som Aaron Dinardi. Den utveckling som sker i rymdsektorn, den är vi inte med på helt enkelt, menar han. Den som kallas för New Space.
New Space is a description of a new way of the government buying space capabilities.
New Space är ett nytt sätt för stater att köpa in rymdtjänster. En jämförelse mellan hur det varit förut och vad New Space innebär låter så här. Det gamla sättet.
In the old way of doing things, governments bought a thing. So the companies would build something and then they would sell that to the government. And the government would take possession of it and they would own and operate it to do something in space.
Det är att företagen tillverkar prylar som de säljer till stater som sedan använder dem. Det nya sättet, företagen säljer hela tjänsten.
And so the companies are building things, but the company retains ownership of it and they own and operate that thing to perform an activity in space, the result of which is the service that's being bought by the customer.
Företaget bygger fortfarande prylar, men äger dem sen också, använder dem och säljer hela tjänsten. Som en SpaceX-transport till den internationella rymdstationen. Så är utvecklingen. Detta är framtiden enligt